Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Den där, den här bruden som du har varit
med. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, får klippa i början.
Nej, den har ingen lag
till Pretoria.
Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyrul och Stig. Cyrul, det är jag, Cyrul Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Kontro. Dagens gäst är författaren och journalisten Lena Andersson. Lena debuterade 1909 med romanen Var det bra så? Sitt stora genombrott för publiken fick hon 2013 med kärleksromanen Egenmäktigt förfarande som också fick Augustpriset.
Välkommen säger vi till Lena Andersson som idag är på besök hemma hos mig här på Kungsholmen.
Tack.
Vad ska vi börja med?
Jo, jag tänkte vi skulle börja diskutera det som är centralt i de här böckerna, nämligen kärlek. Och det som jag tror många andra män som läser, vi slår så att det finns en, alltså du uppfattar, jag uppfattar dig som väldigt intelligent. Sen uppfattar jag att kvinnor normalt sett har bättre pejl på det här med signaler och överhuvudtaget, alltså det beror då på att en killar intresserar sig för, jag tidigare var mopeder eller något sånt där, va? Och nu är det kanske datorer eller sport, va? Då intresseras tjejer för relationen och snackar och håller på, och det gör att de får ett försprång framför killarna. Mm-hmm. Som gör att vi killar har väldigt svårt att förstå oss på tjejer, och vi är väldigt fega.
Okej.
Alltså, jag ska inte tala för alla män, men jag är i alla fall det. Och jag skulle aldrig våga gå in i en relation inte jag var 100 på att den här tjejen också verkligen var kär i mig, förstår du?
Mm-hmm. Mm-hmm. Fast alla har väl ändå erfarit, även killar har erfarit hon Esters erfarenhet, tror jag. Även om man kanske inte gör om det.
Nej, men alltså, nej, men
det handlar om mig igen i hennes också.
Jo, men det handlar om så lång tid, va? Och jag har aldrig varit med om det själv i mitt liv. Utan då har jag ju...
Har du inte varit med min tjej som har kört spel med?
Nej, men då skippar jag henne.
Kan vi inte prata om det där du börjar med där? Med signaler och sånt där. Mm. Alltså, jag skulle vilja omformulera ditt påstående lite. Signaler förstår man ju, men det gäller att acceptera dem också.
Hur då menar du?
Jo, men alltså, om det är väldigt viktigt att någon ska, någon man har lite på kroken. Mm. Folk kan ju ändra sig, de kan ju liksom bli övertygade efter ett tag. Mm. Det har man ju både hört och varit med om och sett på film. Mm. Det vet man ju att det finns såna,
ja, det finns
många så. Fall såna. Då är det väl då, om man då tolkar signaler så, nej, men han är inte intresserad, då mister man ju, då finns det ju en risk att man mister den här personen för att man ger upp för tidigt, och det är ju vad jag har skrivit om. Mm. Hon tänker ju att ja, det här finns signaler åt båda håll. Mm. Det är ju inte bara negativt, då skulle hon ju ge upp. Men problemet är att det är både och.
Men det som jag tyckte var märkligt när jag läste boken, jag blev förvånad, för eftersom jag hade läst en debutroman, inte de andra böckerna, men sen hade jag ju läst krönikan och sånt. Och du verkar så väldigt logisk och sådär, så jag nästan hade förutspått att du skulle vara lite kylig och att du aldrig skulle skriva om känslor och så. Och så kommer det här som är, kärleken är ju ologisk, som går emot logik och förnuft.
Ja.
Men det är kanske det som gjorde att du intresserade för att skriva om det också.
Det kan man nog säga. Jag är intresserad av psykologi i och för sig. Det ingår ju i relationen. Ja, jag skulle säga att förnuftet, alltså kärlek har inte med den sfären att göra, liksom. man kan använda förnuftet för att vara taktisk eller strategisk. Så, men det har ingenting med det att göra. Det är ju som att, det är som att äta gott. Eller, det är njutning.
Mm.
Det är välbefinnande. Och där är ju förnuftet inte särskilt bra att ha någonting. Det saknar värde förutom att nå fram till det här som man ska få. Så att jag ser det som olika sfärer. Men däremot så behöver man ju... Ester ägnar sig väldigt mycket åt, vilket jag själv också har gjort då, förstås, åt att tolka beteenden.
Mm.
Och, där kanske hon då... Där kan man ju tolka för mycket. Använda förnuftet för mycket. För att det kanske är oftast enklare än man tror.
Mm.
Men ambivalensen är ju en intressant sak som jag tyckte att jag ville skriva om i båda böckerna. Ambivalens. För en som verkligen har bestämt sig för att försöka få en människa på kroken då, så är ju ambivalens positivt.
Mm.
Det betyder att det inte är nej.
Mm.
Och jag menar, så 100% kan man inte vara att det måste vara ja direkt. Lite motstånd i början är oftast bara bra.
Mm.
Så man kan ju alltid tolka det som positivt.
Mm. Jag tror att det är en skillnad mellan män och kvinnor. Alltså jag gör en grov generalisering. Jag utgår ju naturligtvis ifrån mig själv. Men där är det väl så att det handlar ju väldigt mycket om sex. Och om jag upplever att en tjej vill ha mig som vän eller något sådär, om jag är sexuellt intresserad, då gör jag väldigt snabbt klart för henne att ja visst, vi kan ha någon sorts vänskapsrelation, men jag kan inte garantera det, alltså eftersom jag är intresserad av dig sexuellt. Och det funkar liksom inte. Då blir det ju, för en kille blir det ofta...
Vad säger hon då? Om du är ovänner då?
Nej, så funkar det.
Men vill de vara vän utan sex, menar du? De vill inte ha en kärlek.
Men vet, jag kan väl ha...
Det är Stig som inte vill vara vän utan sex.
Nej, men alltså, om jag är väldigt intresserad av en tjej sexuellt, så blir det frustrerande om jag har henne som vän. För att vänskapsrelationen...
Det skriver jag helt under på.
Alltså, tenderar ju till att avladda.
Absolut. Och den är mycket mindre laddad hela tiden. Den är mer lågintensiv.
Ja, det blir liksom till slut så blir du neutral där man inför att vara.
Ja, just det. Och det kan gå lång tid. Jag skulle snarare säga att de här männen som Ester träffar, de vill ju nästan ha henne som vän.
Du så uppfattar det också så.
Ja, alltså det har de inget emot. För det är nog intressant och så här. Men hon vill ju ha alltihopa. Men vän är nog det sista hon vill egentligen. För det går inte, det är smärtsamt. Det är som att få bara äta en kaka när man vill ha tio. Alltså.
Det har jag någon kommentar i min första bok jag skrev när jag var 25. Och var just en sån relation. Att liksom, finns det någon mer begärst än bara att vara vänner?
Och för då är vänskapen saknar den det värde som en vanlig vänskap har. För då är det alltid för lite. Och egentligen är de här böcker om en slags missbruk, kan man säga, samma sorts hjärna som, alltså för lite är bara hemskt, så är det bättre att inte ha något. Man lider av för lite av drogen. Och jag tycker att de här två männen, Olof och Hugo, som hon möter, de ser ju hela tiden till också ge lite för lite. De ger ju, alltså de gör för mycket. För att de ska försvinna. Och för lite för att det ska vara bra.
Jag upplever den här Olof som mer av det slaget. Alltså han uppfattar jag som, där är det nästan så att jag uppfattar vad fan ser hon hos honom. Alltså det är ju någonting helt irrationellt. Jag upplever ju att det där med förälskelse, det har att göra med, jag upptäckte det när jag var gammal, var jag 28 eller något sånt där. Och så såg jag en, det var när vi gick i mellanstadiet, så var det en av våra föräldrar som filmade en avslutning på Super 8. Hade överfört det till VHS. Så såg jag då, så var det en tjej som hade flyttat till Umeå från Stockholm, som alla killar tyckte var, hon var klassens populäraste tjej. Och hon såg exakt ut som en tjej som jag sen blev förälskad. Hon hade till och med samma namn. Och sen när jag såg ett diabilder från Mulleskolan som jag gick när jag var 6 år. Så var det en tjej där som jag var lite förtjust i henne. Som var enormt lik väldigt många av de tjejer som jag senare har kommit att, och det, ja, det sägs ju om Pascal, mm, att han hade en förbläst för tjejer som var vindöpta.
Mm-hmm, okej.
Okay. Ja. Alltså,
alltså jag håller med dig om att man väljer ganska likt. Mm. Det är någonting, och därför så kan man aldrig nästan anlägga synpunkter på folks val.
Nej.
För det är väldigt fysiskt. Och det är någon igenkänning skulle jag säga. Det är någonting, mm, med kroppsform. Det behöver inte vara omedelbart likt. Det kan vara liksom bredd eller fyllighet eller smalhet eller det är någonting som är som en igenkänning.
Mm.
Det är väldigt svårt att bli kär i någon som man inte känner igen, tycker jag.
Mm. Nej, men jag tycker att det är intressant med det att läsa det så här liksom uppriktigt och samtidigt stringent ur en kvinnas perspektiv. Därför att det har ju kommit nu på senare år, senaste 10-15 år, en hel del böcker om där man ser ur en kvinnas perspektiv, även en ung kvinnas perspektiv. Ibland blir jag lite chockad när jag läser och sådär.
Mm-hmm.
Jag minns det var en bok, jag vet inte om du har läst den, Sofie Adolfsson. Det känns, nej, konstigt att vakna i sin egen säng.
Nej, den har inte
läst. Ja, då fick jag ju, tycker jag, veta lite för mycket om kvinnan. Alltså, här vet, avsöndringar och sådär, vet, fysiska saker.
Jag förstår.
Och jag blir bara, oj.
Ja.
Fast det var bra. Det är ju intressant att lära sig någonting som inte du känner till, va?
Absolut, ja.
Så att jag tycker att det har varit en vinst. Det är ju alltså motsvarande från mäns sida. Finns inte riktigt.
Men hur ser du på reaktionerna då? Jag syftar då på Stigs väninna Åsa Bäckmans. Nej, men Åsa Bäckmans artikel om kulturman och det, att det blev liksom som ett skällsord, kulturman.
Ja.
Och det blev någon typ som i mitt fall, jag kände snarare lite, tyckte synd om kulturman, och i sådana fall ska någon som då har misstolkat något bli någon skällsord, någon som, för att man har gett nobben eller någonting.
Ja, men alltså det är väl, är det inte ändå hur nobben ges? Är det inte, alltså till exempel, det känner jag inte alls till som jag gör med Stig, men jag uppfattar ju att du är just väldigt uppriktig.
Mm.
Och jag skulle säga att du i det liknar min romankaraktär.
Ja, det tror jag också.
Alltså så här ren och rak, ja, på något sätt. Så här, förstår.
Det är ju norrlänning, jag kan inte spela.
Nej,
det
kan inte hon heller. Och du skulle nog inte, om du var en romankaraktär, tror jag inte det skulle gå en hel bok där du inte säger varken ja eller nej.
Nej, alltså, jag vet ju, under tiden som jag var på med droger, då var jag väldigt tydlig med det jag sa till tjejer. Då. Jag hade ju ändå vissa, kan man säga, älskarinnerrelationer.
Mm.
Och du sa till dem att det är väldigt viktigt för mig att veta att du inte har några liksom känslor för mig.
Mm.
För att ibland funkar det jättebra. Vi kunde åka på semester och så här. Trots att vi inte var tillsammans.
Mm.
Men i ett fall så gick det, eller i två fall så hamnade det snett ändå. Och det hade naturligtvis med drogerna att göra. Det går inte att kombinera droger med relationer, och det är väldigt svårt.
Man blir väldigt kylig på
droger. Ja, du blir ju helt känslokall.
Men när ni säger droger, är det knark då?
Ja, knark.
Ja, knark, ja.
Alltså du blir ju helt känslokall och du fattar inte att den här tjejen är, jag kan ju så här i efterhand, det här var ju så länge sedan, det här var ju över 20 år sedan, men jag kan ju då i efterhand känna dåligt samvete över att jag var ju tydlig. Men ändå inte, va?
Nej. Och dessutom, om någon är förtjust igen, så räcker det med, det kan vara 9 delar tydlighet, en del otydlighet. Mm. Så är det en som, den delen gäller för den som hoppas. Och det är ju egentligen det jag har skrivit om. Hur den där delen ser ut. Och att den blåses upp till 99.
Men det blev en bild delen, att det fanns en schablonman som var någon äldre form av kultur.
Ja.
Som utnyttjar sin position och genom att uppvakta och sen bara för att få ligga ungefär.
Ja, det är sant att det blev. Sen har jag ju träffat många män när jag varit ute och pratat om den här boken som har, kanske inte många som har sagt det, men ändå rätt så många som sagt att de har levt hela sitt liv som Ester Nilsson och tycker att alla kvinnor man träffat har varit som Ur. Alltså. Mm.
Precis, jag tror att man kan båda karaktärerna, finns det väl folk ur båda kön?
Så har det verkligen många kvinnor som överhuvudtaget inte förstår Ester alls.
Mm.
Så hon skär lite grann över så här.
Ja, men jag tror att det är en viktig sak man sällan diskuterar. Det är att jag tror att det håller på att förändras. Vi lever liksom i en tid där det händer saker ganska snabbt. Och man tar till exempel kvinnlig vänskap.
Mm.
Den ser delvis lite annorlunda ut. Jag gör ju generaliseringar, men man måste göra generaliseringar om man ska komma någonstans.
Mm.
Och den ser delvis lite annorlunda ut idag än vad den gjorde i min generation, eller de som är, låt oss säga, 10 år yngre än vad jag är.
Mm.
Därför att man tar till exempel skådespelerskor. Jag uppfattar ju då att de som är lite äldre, att det fanns en helt annan liksom rivalitet och så. Jag vet att Nadja Weiss berättade en otroligt rolig historia för mig om Ingmar Bergman. Och han var ju då gudfadern.
Mm.
Och då sa han så här: ja, Nadja, jag vill att du ska komma till mitt rum, jag ska prata med dig. Ja. Och hon hade ju precis börjat jobba då på Dramaten och hade en bra roll. Ja, jag ska väl berätta att det är Melinda Kinnaman har fått en huvudroll här.
Mm.
Och då blev hon jätteglad. Nej, men nu får du sluta här och hålla på och spela teater mot mig. Det är fan din gudfar. Du blir inte glad. Ja, men det är min bästa kompis. Vi delar till och med lägenhet. Nej, men nej, det här är ju fruktansvärt. Du menar inte allvarligt. Får inte ljuga för mig. Ja, men jag blir glad. Nej, men jag skulle inte ljuga för dig. Men förstår du inte vad du håller på med? Det här är ju någonting jag har utnyttjat där i hela mitt liv. Det är som att du tar... Du är en målare. Och så kommer du, din dumma jävla ficka här, och tar bort färgen rött. Jag får inte använda rött. Alltså, jag har ju använt konkurrensen mellan kvinnor. Det är ju ett arbetsverktyg för mig, förstår inte du det?
Mm.
Och jag tror att det där har att göra med att män har umgåtts på ett annat sätt, va?
Mm.
Alltså, vi har också löst konflikter, i värsta fall med våld.
Mm.
Och det gör också att det finns en typ av, när det gäller manlig vänskap, som är väldigt okomplicerat på ett sätt.
Mm.
Det finns vissa grejer man inte gör, va?
Mm.
För då blir det big problems.
Mm. Mm.
Men när det gäller kvinnor så har ni inte förrän nu mera, alltså den yngre generation, utvecklat den där vänskapsrelationen. Va?
Mm.
Och den gör då att kvinnor kan vara väldigt elaka mot andra kvinnor.
Mm.
På ett sätt som män är inte riktigt det, för då riskerar att åka på stryk helt enkelt.
Mm. Det där finns ju teorier om att det är för att om man innehar makten så behöver man inte konkurrera och sånt där. Men det är också en sån där teori som bevisar sig själv. Men ändå, det finns mycket tankar om detta. Vad skulle jag säga? Jo, Åsa Bäckmans artikel i alla fall om kulturmannen, den fyllde uppenbarligen ett tomrum.
Mm.
Alltså det begreppet behövdes uppenbarligen.
Mm.
Det har ju nästan nötts ut sedan dess.
Ja. Kristningar och allt möjligt med temakulturmannen.
Ja, är det till och med? Ja. Och sen är det ju så att mannen är ju som lovligt byte också.
Jag uppfattar ju snarare att man i dagens läge borde anmäla det för hets mot folkgrupp. Jag uppfattar ju då att jag är verkligen typisk kulturman. Och jag är ju då angrips ju då som ett lågligt byte.
Mm.
Men man måste ju också faktiskt förstå att de här kulturmännen, de har ju betalat ett visst pris också för det. Alltså att arbeta på det sättet. Och om du tar en tidigare generation, vi säger Eivind Jonssons, Harry Martinsons generation.
Mm.
Jag kanske framförallt Eivind Jonsson och Örnö, du tagit den generationen. De hade ju kvinnor som ställde upp för sig, va?
Mm.
Och då fanns det liksom, de kunde helhjärtat koncentrera sig på sitt arbete. Jag menar, jag har ju då inga barn och så. Jag har ju då helt och hållet fått gå in då för mitt arbete och delvis levt väldigt fattig.
Mm.
Så att jag menar, det är ett pris som också betalas.
Ja, men precis. Men jag har ju själv också valt väldigt mycket att leva med mitt arbete och så här. På ett sätt som då kulturmän har i och för sig faktiskt, det är nästan lite kvinnligt skulle jag vilja säga, det du har valt. Kulturmän i den gängse meningen har levt så men haft sex barn.
Mm.
Faktiskt snarare.
Men det är tidigare. Det är tidigare,
ja, det är lite tidigare. Det är faktiskt lite tidigare. Det är sant. Men det jag skriver om också, är också en kvinna, Ester, som jag uppfattar som ganska modern på många sätt. Andra uppfattar henne som otroligt omodern. Men hon är modern i det att hon kan inte få in i sitt huvud att någon skulle tänka sig att hon är underlägsen de här männen.
Mm.
Det är otänkbart för henne. Hon är jämbördig, minst.
Och det blir oattraktivt.
Det blir oattraktivt och de hon träffar har ett annat andra idéer om det.
Mm.
Och det blir en kollision.
Ja, men det här är ju ett väldigt viktigt ämne som delvis har också förändrats under kort tid. Nämligen att män har en sorts rädsla för kvinnor som är jämbördigare till med intelligentare än vad de är. Va? Då blir de, och det där innebär att jag uppfattar att det är det absolut allvarligaste formen av kvinnoförtryck. Det är nämligen att tjejer när de är unga väljer då att spela dummare än vad de är för att överhuvudtaget kunna ha sex.
Mm.
Menar, deras spektrum av möjliga partner, den minskar ju dramatiskt om de är intresserade av litteratur eller kvantfysik eller något sånt där. Va?
Ja, visst.
Alltså, då måste de antingen komma från ha väldigt gott självförtroende, vara väldigt intelligenta eller vara väldigt, väldigt snygga, så pass snygga att de inte kan bli dissade. Va?
Mm.
Det tror jag är förklaringen till att väldigt många av de framstående författarna historiskt sett har varit väldigt vackra. Alltså de har kunnat ta ett steg tillbaka alltså när de var 14-15 och strunta i att de här killarna inte ger dem uppmärksamhet, därför att de vet att en dag så kommer jag ändå med att ta Margrit i rassen och sånt där, vet. Och sen gäller det de här som är då kommer från kanske adliga familjer eller väldigt rika familjer. De kan strunta i det.
Mm.
Medan däremot de flesta andra, och när det gäller när de blir äldre, så hänger det där kvar hos de allra flesta män. Att de inte så gärna vill vara, det är ju också ekonomer som vill inte vara fattigare än kvinnan och så.
Nej, nej.
Och det där är ju någonting som helt enkelt, det är ju fjärligt att det är så, det tycker jag verkligen. Men, och det håller långsamt på att förändras, men på vilket sätt förändras det?
Precis.
Och det jag menar, alltså, det jag upplever, det här är verkligen en generalisering och nu kommer många att bli arga på mig, men det jag upplever är att många killar, när jag lyssnar på konversationer runt omkring mig på krogen och så killarna liksom, de har smalnat av, de har blivit som tjejer, alltså de säger mindre än vad tjejerna säger. Alltså de pratar inte, de tar inte plats. Och det där kommer på sikt att innebära att vi kommer inte att se några kulturmän och inte få några kulturella uttryck från mannen. Det är ju väldigt sorgligt också.
Du tror att det också kommer påverka deras skapande?
Naturligtvis.
Tror du att det är därför kvinnor har så mycket lägre representation i matematik? För att de inte... Därför att det är för osexigt?
Alltså, jag tror att... Jag kan inte svara på det. Alltså, det finns ju kvinnliga matematiker, men när det gäller vissa saker, till exempel komposition, alltså musik, och när det gäller matematik, så är det uppenbart att det är extremt mycket mer män som är briljanta än kvinnor. Det kan vara en könsmässig skillnad. Det kan bero på det.
Men att ja, man skulle tänka vara mer logiskt.
Men det skulle kunna vara här också, tänkte jag. Alltså det skulle kunna vara naturligtvis på gruppnivå en skillnad rent biologiskt. Men det skulle kunna vara det här också. Om det inte är detta så skulle för då, ja. Det kanske är det ultimata man inte ska vara då för att få män. Det är naturvetare.
Nej, men jag har ju kommit. Jag tror att de flesta idag, jag tror att det har skett en stor förändring. Att det kommer väldigt många som är kvinnor som just, jag tror att majoriteten.
Fast jag skulle inte, för jag har varit gift med naturvetare och forskare. Det är ju inte, det är inte osexigare ur en mans ögon.
Nej, men enligt det här, absolut ja. Inte. Ja. Men enligt det här schemat som stiger och ja. Håller upp, att det är på något sätt intelligensens tecken att vara.
Jag blir snarare smickrad om man får.
Ja, det blir jag ju också. Alltså, de tjejer som jag har varit tillsammans med, de har i och för sig varit så här av en viss utseende typ. Men de har minsann också varit väldigt intelligenta. Flera har blivit betydande författare. och det tror jag beror på att det är inte min förtjänst, utan det är därför att det är bara den typen av tjejer som är intresserad av mig.
Men bara så att det inte blir någon missförstånd här, alltså jag menar så här, om man anser att att intelligens är jobbigt, så är det väl extra jobbigt med matematisk intelligens. Alltså, så.
Ja.
Om man inte anser det, så är det ju intressant.
Ja.
Det var så jag menade.
Ja. Men jag tror att om det är så att man har en väldigt stark fallenhet för någonting, till exempel matematik, så upptäcker man det ganska snabbt.
Mm.
Och då är det ju, tror jag, väldigt svårt att inte liksom gå in i det spåret.
Mm.
Alltså det krävs väldigt mycket som liksom hindrar dig. Alltså i dagens läge när det ändå är fysiskt möjligt, va? Alltså på 1800-talet var det väldigt svårt om inte du kom från.
Ja,
alltså jag såg ett program om fina svenska målare som var väldigt bra kvinnliga. Men de fick ju välja då man eller måleri.
Mm.
För en man kunde inte tänka sig att ens ha ett samlag med en kvinna som målare.
Nej.
Alltså det var, nu snackar vi om kvinnoförtryck, alltså. Det har hänt en del på de här 100 åren.
Ja, men det finns väl skuggor kvar av det som jag tycker att jag då skriver om i den här andra boken, Utan fullt ansvar. Det är en slags skugga av det du nämner, alltså.
Jo, men där uppfattar ju då det, jag kan ju uppfatta det fel, men jag uppfattar ju då den här Olof som lite mer korkad än vad Öster är. Alltså han är egentligen inte riktigt, matchar ju inte han intellektuellt.
Nej, men det måste man inte göra.
Nej, man måste inte göra det.
Hon är, på det sättet är hon ju, jag tror att det är därför hon lite grann korsar över alla såna här gränser. För att, jag tror att en del uppfattar henne som en man i kvinnokläder liksom.
Mm.
Just för att hon kan också tänka sig acceptera det. Inte söker det, men det gör ingenting, för att kärleksrelationen handlar om hud och sinnlighet och gemenskap och annat. Så bara han lyssnar.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bra, så är det bra.
Mm. Jo. Ska hålla kvar vid det här samtalsämnet? Eller? För Lena har ju skrivit mycket religionskritik och sånt också. Det är ju också aktuellt.
Ja, det är intressant, men jag tror att det är väldigt svårt. Jag är kristen.
Ja, jag vet. Du är gammaltestamentlig.
Ja.
Han tror inte på evolutionsteorin.
Har du sagt själv?
Ja, alltså jag är bibeltroende kristen. Ja. Det betyder att man tror på Bibeln.
Ja, just det. Precis.
Och det är väldigt svårt att diskutera, för det går inte att övertyga någon människa med intellektuella argument att tro. Utan antingen det är något jag har haft sedan jag var barn och som sen helt enkelt förstärktes i slutet av 90-talet när jag höll på med den här frågan om kvalitet.
Mm.
Och för att jag upplevde då att jag till slut efter fruktansvärt mycket arbete, jag arbetade ju med det här på heltid utan att få några pengar egentligen.
Alltså reda ut frågan om kvalitet.
Ja, vad är konstnärlig kvalitet?
Ja.
För jag menar att den är absolut.
Ja.
Annars är det fullständigt meningslöst att putsa ett arbete. Eller?
Mm.
Och när du tittar på de som är hantverkare, då accepterar du att de har liksom som en privat religion.
Mm.
När det gäller filminspelningar så är det väl uppenbart att filmelektriker tycker att de gör ett bra jobb eller inte.
Mm.
Och det får de väl lov att tycka då. Men frågar du en regissör eller en fotograf, då är det mer, ja, det är olika smak och så vidare. Mm. Va? Och ju högre upp du kommer när det gäller att din person blir synlig i verket, va? Det är så mer känslig i den här frågan.
Mm.
Och därför har man inom kulturvärlden bestämt sig för att det är subjektivt.
Mm.
Och på det sättet fördummas människor över hela världen varje dag.
Mm.
Och tittar på dåliga saker. Så jag upplevde att jag hade ett ansvar för hela mänskligheten.
Ja, jag har verkligen följt det där. Det var intressant.
Men då upptäckte jag så här. Men är det bra då? Alltså, när du upptäcker en sak för sanningen som berg, lögner som cigarettrök, det försvinner i luften.
Mm.
Men sanning är ju ett faktum.
Mm.
Och när du väl lägger fram det så kommer du och finnas kvar. Och då måste jag ju fråga mig, är det här bra? Och då läste jag Bibeln och Koranen också. Inte hela Koranen och inte hela Bibeln, jag ska inte överdriva, men större del. Och upptäckte då, det låter ju väldigt flummigt, men att kraften där såg annorlunda ut. Den kom liksom uppifrån.
I Koran?
Bibeln.
Ja, okej, i de religiösa texterna.
Mm. Ja, det finns enstaka litterära verk, till exempel Moby Dick, som jag uppfattar att kraften kommer från, eller från havet kanske.
Mm.
Annars uppfattar jag att kraften kommer från under jorden, ktoniskt alltså, från jorden. Och att det har att göra med förträngningar, ett slags krig i huvudet.
Mm.
Och att det här med musor är en realitet, va? Simba skulle aldrig ha lyckats skriva ett ramspel utan Harriet Bosse. Och det där är någonting som, det är farliga krafter. Alltså att arbeta som konstnärligt verksam är inte ofarligt, det är inte själsligt. I synnerhet om man som jag använder droger för att liksom lyckas. Jag gjorde inte det förrän i slutet av 80-talet, va? Men ändå. Och då så började jag läsa Bibeln. Och när jag läste Bibeln så läste jag den bokstavligt. Och läser den helt bokstavligt, det är först då it makes sense. För då fattar jag, jaha, det är därför Gud sänker människans ålder till 120 år. Det är väldigt dramatiskt. Och nu vet vi att människans biologiska ålder är egentligen 120 år.
Mm.
Det visste vi inte förrän någon gång 1990.
Mm, just det.
Ingen tycker att det är konstigt att det står så i Bibeln. Ingen tycker att det är konstigt att det i första Mosebok används en litterär teknik som egentligen inte används förrän 1900-talet. Det förutsätter filmen. Alltså crosscutting.
I vilken del?
Ja, det är när Jakob blir ju kär i Rakel, han ser henne komma närmare. Och det har hänt väldigt mycket på alltså 10 sidor.
Mm.
Syndafloden och bla bla bla. Men sen stannar allting upp och det är en lång diskussion om bevattningsteknik.
Mm.
Han står vid en brunn och snackar med gubben.
Mm.
Och så kommer hon närmare och närmare. Och så man klipper till den här Rakel. Så klipper man till den och så blir han kär igen. Och sen så lurar då den här Laban honom. Eller lurar och lurar. Han tycker att det är taskigt mot hans äldre dotter Lea.
Mm.
Att hon ska ju egentligen gifta sig först.
Ja.
Så han säger, okej, du måste gifta dig först med Lea, sen får du gifta dig med Rakel om 7 år. Och sen får du under tiden du jobbar åt mig, så får du alla fläckiga hår. Och då räknar han ut att de fläckiga fåren, det är på grund av att de svarta fåren och de vita fåren, de får barn ihop.
Mm.
Så han konstruerar liksom ett rör med foder. Så att de, när de är dräktiga, får de kontakt med varandra. Alltså genmanipulation i Bibeln.
Ja.
Ja, kom igen. Alltså ju mer du läser, desto mer häpen blir du och tänker, nej men det här kan ju inte, det här kan ju inte stämma. Ja, att Jesus använde sig av samma trick som jag gjorde när jag flyttade till Stockholm när det gäller tjejer, va? Det räknades som hans andra under. Det första undret var när han fixade vin på en fest. Ja, de hade ju slut på vin. Och han gjorde
vatten.
Från vatten gjorde han vin. Bra vin. Och det andra undret är den här minnen i Samaria. Hon sitter vid en brunn. Och så kommer Jesus dit och bara snackar med henne och säger, ja, du har inte, du har en man, men du har inte haft, legat med honom. Men före honom har du haft fem andra män. Hur kan du veta det? Och så sprider hon ut det här ryktet.
Mm.
Det var hans andra under.
Så det gjorde
jag. Jag brukar säga till tjejer, ja, jag brukar kunna se på en tjej hur många killar hon har legat med. Och så bara nollar jag mig och så bara svarar jag. Och så ibland var det jättekonstiga svar.
Ibland var det fel, ibland rätt.
Nej, men de sa ju inte om det var det. Men
nej,
en del blev så chockade att jag fattade att jag hade rätt.
Ja.
Alltså jag bara, alltså jag nollställde mig gärna, va?
Ja.
Och så tittade jag på dem och så bara, sa jag. Ja. Och så upptäckte jag att Jesus körde med samma tid.
Kanske du kan bli helgonen.
Ja, men alltså jag skulle, är du katolik nu?
Ja.
Du har konverterat. Ja. Nyligen?
Ja, i påskas.
Mm-hmm. Okej, men jag skulle nämligen tolka samma sak som du tolkar, som, alltså mitt favorittema är det här att allting är likadant jämt. Ingenting förändras egentligen. Det ser ut som det förändras. Mm. Det får lite nya historiska skepnader av nödvändighet. Men i grund och botten är alla fenomenen intakta hela tiden.
Det tror jag också. Jag tror att en sak när du läser Bibeln, framförallt det Nya Testamentet och så, det är att det enda som skiljer sig åt från idag, de har inga bilar och inga flygplan. Det tror jag, de måste gå sådär.
Ja, just det. Och ofta förvillas vi av de där skillnaderna och tror att det avgör allting.
Nej, de hade ju krogar och
ja.
Hamnarna såg ut ungefär som...
Jo, jag menar Jesus, de psykologiska problemen som beskrivs i Nya Testamentet, som jag tycker är ganska intressanta, de är ju, alltså det går ju att förstå fullt ut.
Ja, visst.
Den förlorade sonen och ja, sådana där saker som är tygstycket på ett gammalt tyg, nytt och gammalt och mm. alltså metaforerna, allting stämmer. Så att jag skulle säga att det bara visar att saker fenomenen är beständiga. Och det stämmer ju med det här med hantverkaren och konsten. Och...
Mm. Man kan säga så här att det finns ju perioder i världshistorien där saker och ting har liksom sabbats. Man kan säga att efter romarrikets fall så kunde man plötsligt inte bygga vägar.
Nej, alltså, men man kan rasera saker, det kan man.
Och det var ju väldigt allvarligt, för det tog ju ohyggligt mycket längre tid för...
Mm.
Våga att rida fram till exempel.
Ja. Ja, och hela antika filosofin försvinner ju i glömska. Mm. Och under under lång tid, ja, fram till medeltiden. Och jag tänker ibland att jag tänker att det beror på kristendomens framfart i och för sig.
Ja, det var ju munkar som munkar och
återupptäckte Aristoteles, ja.
Ja, nej, Aristoteles.
Men de begravde dem.
Aristoteles upptäcktes egentligen av muslimer.
Mm.
Det var ju alltså Averroes,
ja.
Ibn Rushd i Cordoba som översatte. Han översattes ju då först till arabiska och sen från arabiska till latin.
Absolut, men det intressanta är att han var borta. Så frågan är om vi ligger 1000 år efter egentligen,
ja.
Vad vi skulle ha kunnat ligga.
Det blev ju en stark försening av vissa
saker. Man gick i barndom på något sätt.
Mm.
Med pesten också så slapp man tänka på familjer och folk kunde befria sig från slavar och folk blev mer självständiga, tror jag. Och fick klara sig själva.
Ja, en väldigt tragisk upptäckt som jag gjort för ett tag sedan, det är ju då att när du tittar på krig och när du tittar på farsoter, så är det oftast det som gör att samhället blir mer jämlika.
Mm.
Alltså efter pesten fick ju de som arbetade mycket högre lön. Det var ett behov av arbete.
Jag kan inte ta slavar längre.
Och samma sak efter andra världskriget, så var det plötsligt mycket mindre inkomstskillnader.
Mm. Det är alltså, Piketty's tes.
Ja.
Vi behöver ett krig.
Nej, det är inte hans tes, men... men alltså
man hårdrar... jo, men han pratar om det där med kriget.
Jo, men alltså det jag tror, alltså, när det gäller Piketty, det som alla undviker att tala om, det är att det finns någonting som händer 1990, när allting liksom plötsligt liksom skjuter iväg när det är inkomstskillnader. Det är att hela östblocket faller.
Mm.
Och jag tror att när östblocket föll, så var det någonting som hände. Nu är det inte så att jag är någon Brezhnev-anhängare, va? Jag skulle förmodligen aldrig ha publicerats under Brezhnev.
Nej, men, jag tror det.
Men alltså, jag skulle ha suttit i ett läger. Men det går inte att komma ifrån att bara det faktum att det fanns ett system som visade sig, även om det var bristfälligt på många sätt vis, ändå fungera. Det gav en viss form av motstånd.
Mm, konkurrens
på något sätt nästan. Alltså, så att det var inte självklart, och kapitalet kunde inte röra sig fritt. Va? Det var ju egentligen först, alltså på 80-talet, när man släppte in kapital i olika länder i Sverige. Var det väl 85-86 och sånt.
Just det.
Och i Sydostasien var det då lite senare. Och då fick du också de här fastighetsbubblorna. Så. Men idag är ju kapitalet helt fritt att röra sig precis vart som helst. Och det gör ju då att möjligheten att strejka, till exempel, den är ju i princip ingen alls.
Mm.
Och det där påverkar naturligtvis människor på olika sätt och vis. Och jag är rädd för att det kan hända ganska dramatiska saker på grund av det. På grund av att ett stort antal människor kommer att inte behövas i samhället.
Mm.
Och vad gör vi då? Alltså, de kan bli ganska aggressiva. Man ser till exempel det som händer i Frankrike nu. Och,
vad tänker du på då? Terrorism?
Nej, jag tänker på de här upploppen av arbetslösa eller människor som strejkar för högre lön.
Ah, ja. Mm.
Alltså, de är ganska våldsamma. Det är ju plundringar av affärer i Paris. Och det är ju... Det där är någonting som... Jag tror att det och... jag är inte så rädd för de här Sverigedemokraterna och så, men jag är däremot rädd för de här krafterna som finns till höger om dem, som inte är demokratiska.
Mm.
Och för jag tror att Sverigedemokraterna kommer att hamna ungefär i samma situation som Danske Folkepartiet, för de kommer att vara så pass stora.
Mm.
Och det finns då en risk att de kommer att normaliseras lite grann som Miljöpartiet, när de hamnar i liksom den ställningen.
Mm.
Och då kommer grupper som står liksom längre bort, man tar med SDU och de här, va? Då kommer de att få fler anhängare, och då kommer det att vara grupper som inte alls är demokratiska. Och har vi då ett samhälle som inte alls bärs upp av det välstånd som vi har idag, så tror jag att de intellektuella, de har alldeles för dålig kontakt med, du vet, många människor och arbetar och så. Och de hajar inte hur labilt det är och hur lite människor litar på medier. Och hur de litar istället på rykten.
Mm-hmm.
Ja, min kompis sa det.
Ja,
och jag, ja, du vet. Och när de då inte läser någonting om det i tidningen,
Fast jag tycker samtidigt att folk är ganska kritiskt tänkande ändå. Alltså jag tycker inte man ska inte lita på medier för mycket.
Ja, men alltså,
det är en sund skepsis mot medier på sätt och vis.
Jag vet inte, jag tror att det finns, alltså när det gäller människor som känner sig överkörda av liksom utvecklingen. Vi tänker oss de som är på, som bor på landet och så.
Mm.
Och industrier och de varghatare, där upplevde jag polariseringen verkligen mellan Stockholm och landsbygd. De var ju SD också.
Varghatare
i Värmland, ja.
Eller varje, de som vill skjuta vargar.
Ja, precis. Ja. De tycker att de bryr sig inte om våra pengar till Operan och sånt. Vi ska inte bry sig om de skjuter.
Nej, det kan jag. Det går ju att förstå.
Ja, har du får som blir uppätna vargar hela tiden, så det är klart att du blir lite...
Precis.
Ja, samtidigt har du, på Balkan har du ju 30 000 vargar och liksom, det är inte, i Sverige är det något extremt med varghatet som ligger kvar i just de här områdena, tror jag.
Men det kanske, kan det hänga ihop med vår alltså jag bara spekulerar.
Folksager?
Nej, jag tänkte på idén om att allt går att ställa till rätta. Alltså, naturen kan alltid tuktas.
Mm.
Det är vi som bestämmer. Mm. Vi är aldrig underkastade naturen, vi är aldrig underkastade någonting. Nästan alla problem som idag beskrivs i media är till exempel existentiella. Men de framställs som politiska problem. Mm. Det är väldigt vanligt att politikerna ska lösa existentiella problem för människor. Och man ska lösa alla problem. Man ska inte ha några problem kvar.
Mm.
Och det var också faktiskt ett skäl som jag ville skriva de här böckerna. För kärleken är intressant på det sättet att den är totalt oreglerad.
Mm.
Det är det enda fält i Sverige som är helt oreglerat.
Ja.
Förutom vänskap då förstås, men det ingår ju på något sätt.
Ja, du kan ju helt enkelt inte kräva
någonting. Du kan inte kräva någonting.
Nej.
Och du kan inte gå till någon hemsida än som heter, som man kan göra för maten man ska äta. Livsmedelsverket har en hemsida. Här finns ingenting.
Många går till dina böcker nu.
Ja, jo, precis. De har med dem till psykologen och sånt där. Och det är väldigt intressant i Sverige med ett fält som är oreglerat. Allt ska gå att fixa.
Och... Jo, men alltså det finns ju själva grundtanken med det där, va? Som egentligen börjar då med folkhemmet, och man tänker ju alltså paret Myrdal och hur de tänkte sig att hemmen skulle vara ordnade med matbespisning eller restauranger, bottenvåning och så.
Just det, alltså, med matlagar.
Ja, egentligen så var det ju på ett sätt den här utopin som socialdemokraterna hade då på 30-talet, som hade vissa fascistiska drag, det går inte att komma ifrån.
Det går inte att komma ifrån.
Så lyckades ju de genomföra den förmodligen mest lyckade samhällsomvandlingen som vi kan se överhuvudtaget. I alla fall jag som jag bedömer det. Jag har läst då Tage Erlanders bok 1903-1939 och delvis också läst hans dagböcker. Och det går inte att komma ifrån att jag känner en viss beundran för honom. Han såg ju redan 61-62 så började känna att det här kommer att sluta med en form av besvikelse.
De ökade förväntningarnas missnöje.
Ja, precis.
Ja, precis. Ja,
det såg
jag
ju väldigt tidigt.
Ja, visst.
Och det handlar ju då om att, alltså vänstern kan man säga, det handlade om att alldeles för många människor utbildades.
Mm.
Och det fanns inte alls riktigt möjlighet för alla att få de jobb de ville ha, va? Alltså då lyckades samhället skapa en massa jävla jobb. Man brukar ju säga att ett helt demonstrationståg gick in till TV2 och blev producenter. Och det kan man ju säga, men jag var ju ihop med en svensk grej på 80-talet, och på 80-talet så kunde du träffa på barer och så, va? Intellektuella som var industriarbetare, va? Och där hade du också stora demonstrationer med röda banderoller.
Mm.
Och har du missnöjda intellektuella, men alltså ge dem liksom ett plastkort, ge dem ett intresse för viner eller ostar eller ostron eller något sånt där, va? Då kommer de inte att protestera särskilt mycket. Och det är ju ungefär det som man har gjort. Men frågan är om det håller.
Folkhems... Nej, jag tror att den har ett förlopp. Alltså. Det finns ett innebyggt, det var det Lander menade. Jag tror att den inte går. Den kan inte ha ett evigt förlopp. Just av de här skälen med fenomenens beständighet. Alltså, tingen är på ett visst sätt.
Ska vi avsluta här?
Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig, producerad av Contro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Swisha till 123 069 1147.